Gå in på Acast Plus och stötta Storfräsarpodden så att vi kan berätta mer om våra tragikomiska, härliga, fantastiska liv. Så att gå in där och stötta oss så är ni, ja, som ni vet, storfräsare.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då har min karateintresserade Zebrahanne Lusselelle svept en sexamintu och det betyder att Storfräsarpodden är tillbaks.
Jag heter Mackan
Bagheera Edlund.
Och jag heter Peri Karlsson.
Jag har en Zebrahanne som är intresserad av karate, ja. Som heter Lusselelle. Och han gillar också mintu och har svept den precis. Det är väl inte så konstigt?
Ja, nej. Nu när du säger det lite långsammare så låter det ju fullständigt rimligt.
Ja. Ni kanske hör att det är ett svagt sorl och musik som man inte får egentligen. Men det, så är det. För vi spelar in det här live som man alltid gör när man
spelar in. Vi spelar in det live på det sättet att vi har lite publik. Vi sitter på en restaurang i Sollentuna.
Ja, vi sitter på Bores. Ja. Bores hamburgare i Häggvik.
Ja. Och det är ett jävla liv här, för det är ett jävla massa folk här.
De har halva priset på hela menyn, så folk är som tokiga. Ja.
Eller så är det på grund av att vi är här.
Folk
är här.
Förmodligen. Och sen har de ju fullständiga rättigheter, vilket gör...
Fullständiga rättighet, som man säger.
Vilket gör att folk hänger lite i baren här, och det finns en otroligt god öl som du har i handen.
De säljer faktiskt våran storfräsarlager, vilket jag tycker är alldeles fantastiskt. Så jag fick en alldeles nyss här, utan att betala. Jag får väl räkningen sen. Men den var väldigt god. Den var precis som jag minns den.
Det är många gånger det är så på restaurang. Att man får in sakerna så får man betala efteråt.
Ja. Jag vet. Jag var på en restaurang i helgen. Vi var 11 pers som åt på min nota. Och då var det så här, alla åt och var glada. Och så sa jag, men ta in någon... Ja, men du vet, någon pinot här, någon lätt rödvin.
Ja,
absolut.
Något lättdrucket och lättbetalat.
Ja, absolut. Och sen när notan kom in, så jag tittade inte på den, så tittade jag dagen efter. Då kostar vinet 2000 kronor i flaskan.
Det tycker jag är taskigt när de tar
det. Lite taskigt är det faktiskt. Ja. När man liksom inte, då tycker man så här, du, jag har ett jättegott här, det kostar så här mycket, vill du ha det?
Kostar det liksom över 800, då tycker man ska säga
till. Jag tycker också det. Jag tycker jag har varit lite så här, men sen kunde jag inte gnälla. Så jag gav ju en jättefin dricksing för servitrisen var ju jättesnäll. Men det var lite så här,
Kunde du dricksa du kunde dricksa den utav vinflaskorna bara.
Ja.
Lämna tillbaka den. Jag vill bara nämna det innan, och det är ett dåligt upplägg. Men det är mest för att jag vill nämna det bara. Jag har lite ont i huvudet, för jag har åkt tåg idag från Göteborg.
Ja.
Och det var ungefär 160 grader på tåget. Varmt alltså.
Ja.
Och bredvid mig satt en man, en pappa, med en jättestor täckjacka och ett spädbarn i famnen.
Jaha.
Liksom han satt ju, du vet, så väldigt, när man sitter ju bara två och två, det var sånt sättet. Så väldigt nära, vilket
gjorde
att jag...
Det är så sällan man har en okänd människa bredvid sig på de där.
Ja, så det var väldigt varmt och
svettigt. Åkte du andra klass?
Jag vet inte vad det var för klass.
Det vet du visst det. Då var det andra klass. Eller kanske
jag satt
tredje.
I restaurangvagnen.
Du satt i restaurangvagnen? Då hade du inte ens någon biljett alltså. Okay.
Ja, och i alla fall. Och sen så framför mig så var det så här ett bord med fyra. Och där samlades, för de var tydligen ett...
Du måste hålla ner de här historierna.
En kör.
Ja.
Ja, men om du inte avbryter hela tiden så hinner jag ju.
Nej, men de är så jävla långa.
De var en kör som...
Titta, nu kommer det milkshakes.
Kolla.
Oh, jävlar.
Vad är det för smak?
Jag tror det är cookie dough.
Cookie dough, Ben & Jerry's cookie dough.
Det är min dotters... nej, hon gillar half-baked för fan. Mm. Ja, ja, vilken tur.
Gud, vilken god.
Ja, ja, vi skiter i den här historien.
Det var en kör som hade övningsgrej framför mig.
Ja.
Så det var ett spädbarn och en varm täckjacka. Och en kör som hela tiden så här... Oh, halleluja! Oh! Ja, du fattar. Lite ont i huvudet nu.
Jag frågar gästerna som sitter vid bordet bredvid. Ursäkta, grabbar. Hans jävla historier. Är det någon som orkar lyssna på dem?
De nickar, är det sant? De nickar, allihopa nickar.
De säger ja, men jag tror bara de är trevliga.
Ja, lugn nu, för vi är inte här ensamma. Visst,
nej,
vi
har ju faktiskt en jävligt intressant gäst med oss.
Nu,
så att nu får du köra lite intro här.
Ja, men jag tänkte att han skulle få berätta själv.
Nej!
Ja, okay. Det vi vet är att han är läkare. Han är en superentreprenör. Han startar massor av företag som vi ska prata om. Och han har slutat dricka för massa år sedan. Och det ska vi prata om.
Han har inte haft en helt enkel resa, så att säga. Och ändå har han lyckats förbannat bra.
Exakt. Så här ska
vilket
bli
är lite irriterande.
Ja, och därför måste
jag är fortfarande kvar i den här... Jag är ju som han, fast kvar i missbruksfasen, så att
ja,
säga.
Ja, väldigt mycket kvar i den. Varmt välkommen till Storfräsa-podden, säger vi till Rickard Lagerqvist.
Ja, tack så mycket.
Vad trevligt att ha dig här.
Ja, men det är superkul att komma hit och få milkshake och pizza och spana in det här.
Ja, jag trodde
att Boris
bara hade hamburgare, men vi fick ju pizza
ja,
här.
Ja, vi har fått alla möjliga på alla grejer.
Och tryffelpizza.
Allt,
och...
allt finns på
du, Boris. Du är läkare.
Ja.
Skulle du kunna ta en titt på Mackans leverfläck han har i ljumsken?
Nej, nej.
När vi ändå sitter här, så att säga.
Jag tror att det är födelseverket.
Ja, men den växer ju.
Jag tror det är en så här ofödd tvilling.
Ja, exakt. Som försöker komma ut.
Det blev bara en liten grej av det. Och sen så behöver vi inte prata mer om det.
Så du har med ditt syskon där på i ljumsken?
Nej, jag har ingen. Jag har inget i ljumskarna. Förutom hud.
Berätta, det första som dyker upp när man googlar dig, det är att du är läkemedelsbranschens coolaste entreprenör. Men det började ju någon annanstans på något sätt.
Ja, jo, men exakt. Jag ska säga, egentligen är det en ganska hemtam miljö faktiskt där vi är just nu. För jag är verkligen entreprenör, uppväxt i just restaurangsvängen faktiskt. Men då med en pappa som hade en sån här restauranggrossist verksamhet. Så sålde då alltså kött och så till restauranger. Mm. Så att jag... Ungefär som det lilla barnet som sitter med här också är van att hänga på krogar från att jag var liten.
Ett
alltså.
Krogbarn alltså?
Ja, typ. Typ.
Och det kan ju också förklara ditt lite senare i livet, drickande kanske?
Ja, det gjorde ju, det öppnar ju upp en del. Det är ju en ganska tolerant miljö, så att jag inledde ju så att säga min arbetskarriär just i restaurangbranschen och... Och sen startade jag egen restaurang. Så jag hade restaurang och nattklubb när jag var typ 22-23. Och då blev det ju... jag lärde mig i alla fall att man ska inte ha roligast på sin egna fest.
Nej.
Det har jag alltid, jag.
Ja, jo.
Men det här läkargrejen kom senare alltså?
Ja, exakt. Alltså, jag hade väl någon... det är inte så många i min familj som pluggat på universitet och så. Mm. Så att jag hade någon form av sån här... jag skulle säga... något komplex nästan att över att jag inte hade utbildat mig och så och
men hade du mycket kompisar som hade gått liksom högskola, universitet?
Nej, jag är uppväxt på Södermalm och det är ju ingen som köper det idag.
Och du
är ändå
ingen manban.
Nej, exakt.
Och fan vad sjukt.
Inget
sugdegsbröd. Du är ju skitsnygg i håret alltså.
Tack så mycket.
Jag trodde bara det fan, alla som var från Södermalm så hade manban, vägde 10 kilo mindre än dig och drog en barnvagn alltså, i alldeles för hög ålder.
Don't get me started. Vi snackar faktiskt om det precis som jag och min flickvän att Söder som det är idag, det skiljer sig nog oerhört från uppväxt åren. Jag skulle inte säga
Söder var ju sköna lirare på något sätt. Nu har det blivit någon jävla mecka för småmuppar. Alltså det är jag som säger det.
Inflyttade norrlänningar. Ja. Det här kanske ni får klippa bort. Men det är jättefint att Södermalm frodas.
Ja, exakt.
Ja.
Att det utvecklas.
Exakt.
Du hade en natt... Vad hette den då? Din restaurang / nattklubb?
Den hette Calipé. Ligger i Baselie Park.
Okay.
Hade så du den?
Ja.
Är det sant? Då har du slängt ut mig en gång.
Ja, inte
fan vad taskig du är.
Inte jag. Vi hade
den här jävla podden är avslutad.
Det fanns nog säkert väldigt goda
grunder. När hade du den?
Det var runt millenniumskiftet, vilket också avslöjar jävla gammal jag
är. Ja, men det vill jag in på nu.
Men jag kände Broström när de hade Berns, men det var kanske det var före det, tror jag.
Nej, men det var
du känner dem kanske.
Det var Wallenberg som ägde Berns då när det begav sig. Men fan ska jag säga om det? Jo,
när man 2000 det.
Men jag kan säga att det var inte jag i alla fall som slängde ut, för vi hade faktiskt en kvinnlig dörrvakt där som hette Miriam, så var en.
Ja, det var ingen kvinna.
Nej.
Men det här var nog inte 2000, det här var nog kanske före dess.
Ja.
Ja.
Nu, så att jag inte blev ännu mer.
Det är ganska många år.
Men vadå, du, okej, du var i restaurangbranschen, och hur kom du in på att så här, jag ska plugga till läkare?
Nej, men det var mycket. Jag märkte att jag inte riktigt mådde bra. Så det blev lite som jag var inne på. Det blev lite för roligt, lite för ofta, på ett sätt som jag kände att jag började liksom... men jag började tappa lite kontrollen. Alltså. Jag blev någon som jag inte riktigt ville vara. Och det blev någon form av moraliskt förfall, kan man väl säga. Jag brukar alltid säga att...
Men blir inte alla det när de dricker?
Jo, precis. Så det är väl okej om man kan hålla det då... Ja, vad det nu är, hur normala människor gör. Men det blev lite för ofta, kände jag. Och,
var det du själv som kände det, eller var det någon som sa det till dig?
Nej, men det var nog mest jag själv faktiskt som kände det. Och det var också, jag märkte ju i relationer, jag kunde inte ha vettiga relationer med folk sådär. Mm. Så att kompisar försvann, man blev jobbig att ha att göra med och... flickvänner ska man inte tala om, och så att någonstans, och det var också lite en paradox, för att ju bättre restaurangen gick, desto sämre gick det för mig. Så att det är liksom, okay. Det ena gick upp, det andra gick ner, och i den vevan då så kände jag att jag behöver göra något helt nytt som gör att jag måste skärpa till mig något enormt. Och då kom det här med studier, och jag var lite sådär att vad är ett, alltså från den världen jag kom, som är en ganska oakademisk värld, så var det lite så här, vad är det svåraste man kan bli? Och på riktigt så tänkte jag typ astronaut. Men så insåg jag att det var knepigt i Sverige, och då blev det så här läkare, som det hade man ju hört att det var. Så att det
tar
var lite
typ
så.
6 år minst, eller vad fan tar det?
Ja, exakt. Grundutbildningen.
Men var du duktig i plugget?
Nej, jag var...
Var du tvungen att liksom gå på komvux för att komma
ja,
in?
Ja, exakt. Tack gode gud för komvux och naturvetenskapligt basår, som det heter. Så jag kunde plugga upp. Och sen så gjorde jag ett jävligt bra högskoleprov. Plus att på den
med
tiden...
Med fusk
så...
naturligtvis.
Absolut inte. Nej, absolut såklart. Inte. Nej, men jag var fan en naturbegåvning. Måste jag. Jag har gjort det en gång och skrev typ 1,8. Och saken var att då fick man tillgodoräkna sig om man hade jobbat 5 år... Fick man liksom plussa på, och det gjorde att då kunde jag komma in.
Ja, fan vad coolt.
Faktiskt.
Men hur kom du ur det här missbruket då? Var det, gjorde du det själv eller tog du hjälp?
Nej, men ska vi kalla det missbruk? Var du liksom alkis? Alltså, eller var det annat? Var det annat? Var det droger och tjofadrullan dig?
Nej, men jag brukar köra en... Man får jättegärna komma, och jag skulle berätta gladeligen, så folk får, som känner att de är ute på halis och inte kan sluta på egen hand, för hemskt gärna höra av sig till mig på olika sätt. Men så här...
Jag sitter ju här nu.
Exakt. Jo, det finns en lösning. Det finns en lösning. Och det är ju så. Om man... Som jag hamnade i ett läge där jag försökte på alla sätt att få rätsida. Träna som en galning. Det här med att plugga som en galning, tänkte jag det skulle funka. Och det gjorde det ibland. Men det är som... Hos mig att det var som en fjäder som bara spändes hårdare och hårdare. Och till sist
så måste man köra kontroll alltid lik.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Så att, och jag insåg att jag kommer inte fixa det på egen hand. Så att, tyvärr, som det ofta är, så får det gå lite för långt. Och det är också någonting som jag numera verkligen har jobbat med. Och så att säga, sänka tröskeln att be om hjälp, för det är jävligt onödigt att folk idag i princip kan dö då inte bara liksom missbruk, men psykisk ohälsa och sådär.
Psykisk ohälsa bland män är ju jävligt känsligt på något sätt att prata om.
Jo, men det hänger kvar att man ska ju vara stark och
man ska vara stor och stark och lite ball och inte sårbar, och man ska liksom och sen är det så här, det jag har konstaterat är att nu har jag ju precis skrivit en jävla bok om det här, som Mackan vet om.
Han har skrivit en bok.
Kan du berätta om, för jag gjorde en snabb googling typ i bilen, och då insåg jag att vi delade ett motorintresse.
Ja.
Dig visste vem det var, och sen att du hade skrivit en bok. Ja. Det lät ju spännande.
Ja, men det är ju om ett destruktivt förhållande. Men jag tror att det som är när män mår dåligt är så här att ju mer trivialt problemet är man mår dåligt över, desto dåligare mår man. För då skäms man mycket mer över att man mår dåligt. Mår man dåligt över att man har förlorat en familjemedlem, då finns det ett tydligt svar på varför mår du dåligt. Jo, jag har förlorat en familjemedlem. Ja. Det är inte så konstigt att jag mår dåligt.
Och alla kan förstå.
Alla kan relatera. Mår du dåligt över en tjej, mår du dåligt över någonting annat, då blir skammen över att du mår dåligt. Du mår lika jävla dåligt, men det som adderas är skammen över att du mår dåligt över någonting som du egentligen tycker att du borde kunna hantera. Exakt. Så att min liksom teori är ju att ju mer banalt problemet är du mår dåligt över, om det är ett brustet förhållande eller om det är någonting annat, desto sämre mår du.
Ja, ja. Och sen är ju en nedåtgående spiral, så det banala problemet som det börjar med, just för att man kanske inte tar tag i det. Och så kanske man börjar kröka mer på. Eller må sämre, och så
sen
blir man isolerad
och blir värre och värre. Så att jag tror att det är därför det här är så jävla viktigt att prata om. För att det blir liksom en skitond spiral av elände, bara för att liksom, fan, jag skäms över det här. Exakt. Jag skäms. Och då gör skammen att du mår dubbelt så dåligt.
Precis.
Och då
precis.
Behöver du dubbelt så mycket hjälp. Men du vågar inte be om hjälp.
Liksom. Men du kom exakt. Så långt så att du tänkte att du skiter i det här.
Och den där jag druckit
absolut.
Förut.
Absolut.
Vi har en representant från Spendrups här ikväll som prackar på mig massa Spendrups bärs. Nu är jag lite nästan gift med Spendrups-familjen, så det är ju okej. Men den får gå igenom. Jag fick en piston här där nu.
Men säg inte några namn.
Jo, men jag kan väl säga det. Vi är ju lite gifta med Spendrups båda
två. Jo, men jag fick ingen.
Nej, men du kör ju då.
Ja, det är sant.
Ja, förlåt. Nej, men jag tycker det här är skitintressant att prata om.
Ja, berätta. Förlåt.
Ja.
Du kom så långt så att du var tänkt att nu skiter jag det här. Totalt.
Ja, exakt. För mig så blev det ju men lite som den här negativa spiralen. Jag hamnade ju verkligen i den och kunde inte ta mig ur. Och till sist så det enda logiska för mig, det var att tänka att jag var en jävla belastning för alla. Jag hade inte bidragit med något vettigt förutom elände till min familj och omgivning, så att det naturliga liksom tanken för mig, det var ju bara avsluta allt
och bara offa allting, man gör folk en tjänst liksom.
Ja, ja. Och det kändes helt logiskt där och då, men det var också i det låter som en klyscha, men det var verkligen det här window of opportunity, som att jag fick den här känslan av att samtidigt som jag kände att nu är det slut och jag kommer göra slut på det här, så kom också den här tanken att fan, jag kanske skulle faktiskt på riktigt be om hjälp för en gångs skull. Och på den vägen är det.
Fick du hjälp då?
Ja, absolut. Jag hamnade i sådana 12-stegssammanhang med kända namn som NA, AA, CA, och det finns ju en uppsjö.
Ja, jag rekommenderar på.
Nej, inte Bibeln, utan det är ett handlingsprogram egentligen.
Ja, men i grunden är det väldigt kristet. Bibeln kanske är fel att säga, men
ja, jag skulle säga det är ju det att Gud förekommer, och som svensk, och jag var likadan. Jag ryggade ju som för elden bara av det ordet, men det är faktiskt något väldigt fint med 12-stegsprogrammet, är att det är Gud och det är andlighet. Det handlar om att man behöver hitta sätt att tillsammans med andra som har samma problem stötta och hjälpas åt att bibehålla en nykterhet och göra rätt saker med sitt liv. Och det är ett program man jobbar i, och just Gud är också Gud så som man själv väljer.
Exakt. Det kan ju betyda helt olika gudar för var.
Jag hade ju min hund till exempel i 7 år var hon min högre makt faktiskt, och det gick alldeles utmärkt, och jag är fortfarande inte liksom kristen eller religiös, utan nu är det mer en kärleksfull energi som jag har valt att tänka vill mig väl, och som gör att jag kan vända mig mot, när istället för att jag är uppe i huvudet med mina tankar så kan jag liksom vända mig utåt. Och det är ju det mycket som är nyckeln, att inte fastna med de här tankarna som ganska ofta är ganska negativa och inte
vill destruktiva.
Jag har ju min fru, hon säger till mig om jag gör fel.
Ja,
hon
det
är... Och sen, så, sen ja.
Det är din höger,
förlåt, säger jag då.
Jag har ju bara mina hundar och de tycker att jag är bra vad jag än gör. Ja.
Vad är det för hundar?
Två engelska bulldoggar.
Jaha, gud vad fint.
Ja. Ja. Jag har en katt.
Ja, katter är också okay.
Nej, katter är, du behöver inte säga att katter är fina.
Sönder av de är
helt
frasiga.
Inga normala människor gillar katter.
Nej. Min katt har 60 år. Han hoppar en och en halv meter rakt upp fortfarande.
Nej.
Vi är ju hundmänniskor. Du är omgiven bland männer.
Tack.
Jag kan gilla hundar också.
Men vi accepterar katter.
Ja, bra.
Nej, det är ju inte jag.
Nej, han hatar min katt.
Jag har alltid trott att du har haft tre katter.
Ja,
men det är
för att de kommer liksom i omgångar. Fast sen fick jag reda på att det var samma katt som kom flera gånger. Ja, men jag gillar dem inte i alla fall.
Nej. Okay.
Ja, men grattis till dig som tog du det.
Tack.
Och
tack.
Sen så pluggar du, sen blev du läkare. Och ja, nu jobbar du som läkare.
Nej.
Utan
jag, den här entreprenöriella störningen som jag har haft.
Men du har jobbat som läkare?
Absolut, jag har jobbat 10 år kliniskt och specialist.
Hur jävla gammal är du?
Jag är 46.
Fan,
vad är du specialist
gamla
inom då?
Allmänmedicin. Ah, men okay. Det är ingen som tror att det är en specialitet i Sverige. Men
det är
det
min doktor som
att
jag har.
Vara specialist inom någonting allmänt.
Ja, nej, men det
så
är...
jag är specialist på grejer bara så här.
Men det, jag ska säga, det är fan det svåraste man kan bli. För då ska man ha koll på allt. Allt från så här leverfläck till depression, hjärtsjukdomar. Man ska ha rätt hygglig koll på det
allting.
Mesta egentligen. Så att, men, och jag älskar att jobba som läkare. Jag älskar att träffa patienter och, så.
Vi snackade
att säga,
skit om läkare förra podden.
Ja, men det tycker jag det kan,
det på vilket man... sätt?
Nej, men vi sa, jag hade ju varit på vårdcentralen med min son.
Ja.
Och då skulle han skulle ta blodprover. Då fick vi vänta i en och en halv timme.
Ja.
Och då ser man ju så här nej, det har inget med läkarna. Men de sitter ju där och väntar väldigt länge. Och då ser man ju de här läkarna som går. Och så de går där i sina jättetuffa byxor instoppade i strumporna hela tiden.
Ja.
Och så går de där fram och tillbaks. Och 98% av klientelet är ju 65 plus som kommer dit. Och det är så här, jaha, börja ner med byxorna igen då. Ska vi kolla på den där leverfläcken i ljumskan?
Ja,
det är så här. Så det är inte det här liksom akuten. Det kommer in en helikopter och 30 sekunder, nu jävlar! Fram med...
Det kan ju vara det. Och jag ska också säga att jag faktiskt jobbar en stor del av min tid inte i Stockholm. Så att jag har ju valt så här, jag jobbar uppe i Åre på hälsocentralen och där är mycket helikopter kan jag säga. Och ute i Stockholms skärgård på läkarbåten och där är ju också så att,
oh, det är coolt.
Det är ju det om man sitter liksom i Stockholm.
Vet du, jag är uppväxt i Stockholms skärgård. När mina föräldrar var unga, då fanns det ju tandläkarbåtar.
Jaha.
Som alltså stod och borrade i tänder från en båt. Och så gick Vaxholmsbåten förbi.
Smalde
man.
Där
jag har bara typ 26 andra tänder.
Då har du lagat alla tänder.
Nej, men det var verkligen så.
Vart någonstans?
Tandläkarbåten. Högmarsö, vet du var det ligger?
Ja, typ. Ja,
ja, men där, min pappa är uppvuxen på Högmarsö. Min mamma är uppvuxen på Furusund.
Okej, är de släkt då? Eller?
Ja, de är ett kusiner tror jag. Ja, men man höll ihop förr i tiden.
Ja.
Nej, så där ute. Ja. I de krokarna.
Ja, men jag älskar. Jag bor ju som sagt ute i skärgården numera. Och,
var?
Ja, på Ingarö.
Inga runt i skärgården. Det är någonting som så här, människor som har blivit för rika på innerstan säger, ja, men jag flyttar till skärgården, inga rö. Det är
fastlandet. Ja, men jag vill ha bilväg, okej. Okay. Ja, jag kan inte bilväg. Åka båt varje dag. Men
har du kvar din läkarlicens?
Ja, man har. Det är inte som... Och jag jobbar ju sporadiskt, gör jag.
Så du kan skriva ut medicin?
Jajamän.
Om du skulle...
Hur mycket som
helst. Okej, vi snackar om det lite senare.
Det där ska vi snacka om senare.
Nu har vi...
Nu börjar vi bygga broar här.
Men, berätta... Din entreprenörsanda då? Vi kommer in på den nu.
Jo, nej men alltså min dotter, hon kallar mig för uppfinnare och jag skulle säga att det är rätt bra namn. För det är mycket det jag går igång på. Innovation, att förbättra grejer som jag ser inte är bra helt enkelt. Och jag gillar den här tech-komponenten som kom.
Fan, sa du Mindler?
Ja, Mindler.
Jag undrar om inte fan jag är kund till dig då.
Ja, det är bra.
Ja, bra, bra.
Det har ni mycket att prata om, kan jag säga.
Men psykologer.
Vi har inte kommit in där än.
Ja, det vet fan. Jo, det är det. Ja, fortsätt.
Nej, men så att jag är väldigt, man kan väl säga, lösningsorienterad. Så att om jag ser att någonting inte funkar, då vill jag gärna göra något åt
det. Okej, när du tittar på Peder nu då?
Ja, det,
det finns lite att jobba med.
Då ser du att det här är, det är inte, det är
det
inte en hel individ.
Att jobba på.
Du ser ändå pigg ut med tanke på allt.
Med tanke på vad då? Din jävel.
Men jag tänkte, har du berättat om din bok? Och
ja, ja, ja. Jora, jora. Ja. Det är ganska lugnt.
Ja.
Nej, men jag vet ju vad som krävs för att dra igång stora businessar. Ja. Och det räcker ju inte med att man är en läkare med en idé.
Nej, nej.
Liksom, det krävs lite annat.
Man måste vara lite dum i huvudet också.
Ja, det måste man vara. Och sen måste man kunna samla ihop stålar.
Och inte ta ett nej.
Nej. Nej, men och det
är... Eller jo, kunna ta 100 nej.
Exakt.
Och vänta jo, på det 101 ja.
Inte exakt. Se att ett nej är ett nej. Utan nej. Så här, ja du sa nej, men då går jag till nästa.
Mm.
Inte
nej,
ge upp.
Man får inte vara så känslig över att bli... ja, exakt. Få det där nejet alltså. Mm. Så är det ju. Och alltså i mitt fall... Det handlar faktiskt ganska mycket om mod att starta eget. Mm. För det är så himla lätt att bara skita i det. Mm. För att, och sen ska jag säga...
För man tycker inte att idén är perfekt.
Exakt.
Man ifrågasätter sig själv, ditten och datten.
Och tänk om man misslyckas. Ja, alla precis. Ska peka. Det är han som trodde han var något. Och titta vad som hände. Så,
ja, 100%.
Så där kunde jag gå och tänka. Men jag är lite så som person... Alltså jag kör bara. Mm. Och... Det är, när jag väl får den här, det är som en besatthet. Och då jag är inte nöjd förrän jag har nått.
Men höll du på med sen startups?
Ja. Det är till när du sitter och berättar den här historien. När din flickvän sitter bredvid. Alltså jag är besatt. Jag ger mig inte förrän jag har nått målet.
Ja, därför vi sitter här nu. Men det är faktiskt en... Jag brukar säga att kreativitet och destruktivitet, det är liksom varandras motpoler. Och att vara liksom besatt och målmedveten, det kan vara jättedåligt.
Mm.
Men om man kan kanalisera det till någonting som som blir väldigt bra, då är det gäller att hitta balansen. För det är också så att jag måste kunna komma hem, koppla bort allting och bara vara en pappa och familjefar också. Sådär. Så att, det handlar om balans, besatthet och lite...
Du vill inte vara den här galna uppfinnaren när du kommer hem.
Din första... För du har ju liksom gjort några startups där du har kunnat gjort liksom riktiga outs.
Ja, alltså precis.
Sen om du har gjort det eller inte vet jag inte, men du har kunnat gjort det i alla fall.
Jo, nej men exakt, men som sagt, jag hade ju restaurangen och jag hade musik, ett utav mina första, det var faktiskt ett musikförlag som jag hade där vi
nu börjar skulle, vi snacka, nu kliver MC Bagheera in på arenan.
MC Bagheera, har hört att du fått lite kritik, att de gillar dina gitarrgrejer bättre.
Ja, jo, men det finns alltid folk som ska klaga.
Nej, men jag tänker bara att du ska satsa på trubadurgrejen.
Ja, jag får köra lite det också då.
Ja.
MC Bagheera har många strängar på sin lyra. Jag har nämligen släppt några låtar som finns på Spotify nu.
Ja.
Det finns ju överallt, såklart. Men,
ska du lyssna på vägen hem?
Nej, gör inte det.
Ja, du
skiter det.
Nej, du dricker ju inte längre, så att lyssna här. Man
behöver vara lite på lyran för att uppskatta det där, tror jag.
Kanske om du lägger en kudde. Tänk vad fast en kudde på varje öra, så du bara hör lite svagt i bakgrunden. Då kommer det vara jättebra.
Ja, men nu, vi måste sätta på det.
Ja, men fortsätt. Vilken var din första startup?
Ja, nej, men då var jag typ 20 och så skulle vi göra några låtar. Det var någon som faktiskt kunde det här med musik och så som jag gjorde.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är det med. Men så slutade med att vi gjorde någon låt som såldes som en jingle till Hennes & Mauritz här för mig. Och så fick vi typ 100 000 för den. Och då lade jag ner allt upp och tänkte att nu är jag typ ekonomiskt oberoende. Så, nej, men så jag har ju hållit på med den här entreprenöriella resan hela tiden. Men det är klart att de här som VR Labs och Mindler till exempel, det är ju lite annan dignitet eller vad jag ska säga. Så är det. Ja. Så att det, den första, alltså startup, det är också ett nytt förr som är så här starta eget eller affärsidé.
Ja, men jag tror ordet startup, starta eget, då jag, för mig, skillnaden för mig är, för jag har båda delarna, startup är när du tar in andra för att komma någon vart. Starta eget, då startar du liksom någonting som du själv
gillar. Ja, men exakt. Då gör du med eget lilla snickeri
starta,
i källaren.
Då är det liksom, okej, jag har en affärsidé, jag har det här, nu skriver vi ihop ett prospekt och så får jag in 200 miljoner i finansiering och så gör vi den här grejen.
Ja, det är startup för mig. 200 miljoner, det är minsta.
Det är alltid minst 200 miljoner. Alltså jag har aldrig tagit mindre än 200 miljoner.
Annars kan man skita i det.
Annars kan man lika gärna ge fan i
det. Men då ska jag säga att VR Labs var den första startupen. Det var inte 200 miljoner. Det var faktiskt ett startkapital på hela 20 000 kronor som jag använde till nästan
här. Det är bara irriterande att höra.
Och de kanske känner igen det nu hemma. Jag tänker så här, fan, det känner igen det där namnet. Men det var ju, ni gjorde väl så här coronatest grejer och hela det paketet, så folk känner igen det där.
Ja, men precis. Det blev ju väldigt mycket först coronatest och sen vaccin.
Just det.
Så att, men i botten handlar det om att, för det är också en grej för mig, att jag måste tycka att det är en vettig sak. Och
med VLM, men så det här är ganska nytt för dig?
Med startups?
Ja.
2013 startade jag.
Ja, men det fanns inte, corona fanns inte 2013.
Nej. Du var ju blod, alltså det handlar egentligen om att förebygga livsstilsrelaterad ohälsa. Så här, diabetes och
hjärtsjukdom. Har inte vi varit kompisar tidigare?
Ja.
Livsstilsrelaterade sjukdomar är typ de enda sjukdomarna
jag
har.
Det känns som att det var elfte timmen så jag träffade er faktiskt.
Ja, du. Så du jävla
på,
glad för det här.
Var beredd på att byta telefonnummer inom en snar framtid.
Ja. Tänker hey, du, nu är Spendrups killen här och bråkar igen. Ja, du har tagit en storfräsarlager.
Han missade min.
Tänker du dra?
Fist bump i luften som inte
tack
blev
för att du kom. Inte ledsen att du går. Ja, förlåt.
Han snodde med sig mat också.
Är Spendrup som gör er egen?
Nej. Nu tänker jag prata skit om Spendrup.
Du inte säga namnet hela tiden.
Nej, men jag är ju typ bästa kompis med Anna. Jag kan inte prata skit med dem, om dem.
Storfräsarlagen som du ser framför dig, den görs av Fors Bryggeri i Motala.
Ja, och den är jättegod.
Fint. Vatten från Vättern.
Jag kommer alltså inte där någon har kissat. Utan. Men den ser snygg etikett.
Ja, tack så. Ja, vad var vi? Men du sa att ni började med coronatester. Det gjorde man inte 2013.
Nej, utan det var ju fokus då på just, ja, det var ju där vi var.
Livsstilsrelaterade problem.
Att jag träffade er i elfte timmen. Av
mig i alla fall. Mackan är ingen fara med.
Jag har mycket problem, men jag håller dem inombords.
Ja.
Och jag har så otroligt mycket plats där. Ja. Så det gör inget.
Ja, nej, men det var i alla fall det som var syftet där med VLM. Så att man skulle fånga upp tidigt när saker började barka där hem.
Men det är psykologgrej.
Nej, det är ju blodprover, VLM.
Ja, typ som, nu tänkte jag nämna någon konkurrent till dig säkert. Men alltså sådana som du kan testa själv. Eller typ såhär blodkollen grejer eller?
Exakt, så det är precis så att man.
Det är samma som Fredrik Paulun som vi har haft i podden. Ja. Någon gång, han har ju också en sån
grej. Det kan jag tänka, men jag var först vill jag bara på Nej, det var jag faktiskt
det
inte.
Det är faktiskt så jävla nice. Du man skickar in ett blodprov.
Man skickar in en beställning alltså digitalt och sen går du till labbet
och sen analyserar dina läkare.
Exakt.
Man sätter en kanyl hemma och sen bara suger man ut en 7-8 liter blod.
Och det, jag har gjort det flera gånger. Jag hade så många varningsflaggor sist. Jag borde ha gjort det en gång till. Alltså.
Vi jämför dem där. Och då säger jag bara, vad hade du på den här? Jag hade en okej. Han bara,
Alltså, där hade jag en liten en varningsflagg.
En liten varje, triangel på den hade jag.
Det var typ såhär 60 grejer eller någonting. Varannan hade han såhär, jaha, där hade jag en varning. Hade inte du? Jag hade bara såhär gröna prickar förutom någonting som var såhär, men du, ja, där kanske du ska ta.
Nej, jag hade några varningar där.
Ja, fan, det var
jävla dumt alltså.
Ja. Ja, men det var först med dem. Jag ska inte säga att jag var först.
Nej, men bland de första.
Saken var att, och det vågar man knappt säga nu, men jag blev jätteinspirerad utav, det var ett bolag i USA som heter Tyrannus. Som sen...
Vad hette det, sa du?
Ja, jag vet. Ja. Men det hette Tyrannus.
Ja.
Och grejen var att det var ju en bluff. Så det blev ju en jätteskandal. Det var ett amerikanskt bolag som påstod sig kunna ta en droppe blod och skulle man kunna få veta hundratal liksom, olika provsvar bara av det. Och, men då 2012-2013, då blev jag väldigt inspirerad. Det var bara det att jag tänkte att så där, det kommer aldrig funka med så lite blod. Däremot så har vi ju jättefina labb över hela Sverige som vi kan arbeta med. Och i och med att man skickade, alltså man beställde digitalt, man fick svaren och sådär digitalt, så skulle det ändå bli betydligt mycket mer effektivt än vad som fanns då. Så att vi var absolut inte först, men
ni var bäst.
Ja, vi gjorde i alla fall en lösning, eller jag gjorde en lösning som funkade på riktigt, så att
men
säga.
Finns det kvar?
Så att du själv analyserar
dem?
Wear Labs.
Ja, gud ja.
Det finns, men
är du ägare av det fortfarande?
Nej, det är inte, utan jag hoppade av. Alltså man kommer till en punkt, jag är ju verkligen en generalist, så att så fort det börjar bli att man behöver specialister och det börjar bli personalansvar och såna här saker, då är jag inte riktigt
rädd. När det börjar bli administration snarare än utveckling.
Exakt, ja. Exakt. Så att jag vet mitt egna, vart jag är
dina
bäst.
Dina styrkor.
Men tjänar du några pengar på det när du hoppar av?
Jo då. Förhoppningsvis inte mest av alla som har varit med där. Och det har nog lite med att göra att hoppar man av tidigt, oftast så om man ska bygga upp de här riktigt stora värdena, då ska man ju vara med i samma bolag i 20 år. Men jag är inte sån.
Det är
sån,
inte alls säkert.
Nej, det behöver inte vara.
Det kan vara bäst att hoppa av ett halvår också.
Ja.
Så kan det absolut vara.
Definitivt
kan det
vara. Nu, när allting går så jävla mycket upp och
men
ner.
Mellan tummen och pekfingret då, hur mycket fick du för att hoppa av där?
Ja, men det vill jag inte kommentera. Nej. Men det var inga bizarra belopp, men det var absolut så att...
Alltså det var 12-siffrigt.
Hur lång tid tog det innan nästa idé började skava i bakhuvudet då?
Nej, men det gick... jag fick barn i den vevan 2015 och... då jobbade jag som läkare igen och så såg jag att det fanns det var väldigt mycket så här bemanningsläkare, så här läkare, vad heter det, stafettläkare. Och det var ju skitdyrt för landstingen och sådär, så att då gjorde jag faktiskt en liten mellangrej och startade någonting som heter Nurse and Doc, då, nu heter Colivia, som är en sån här plattform för sjukvårdspersonal och matcha, så att man skulle liksom kunna effektivisera det också och spara
satan
pengar.
Satan vad de tjänar mycket mer, de sjuksköterskorna som hyrs ut än de som jobbar fast. Det är rätt sjukt.
Det är en jäkla skillnad, absolut.
Jävlar vad mycket mer de tjänar. Jag umgås med många sjuksköterskor.
Ja, du behöver inte säga mer, vi fattar.
Men jävlar vad de tjänar mycket mer än, alltså det är, nej men det är,
och så ska man hyras
det,
ut.
Det är inte
okej. Man ska hyras ut till Norge också.
För
att då
man är trogen och en bra anställd så ska man ha liksom 10 000 mindre i månaden.
Nej.
Det är fan inte...
Nej, och det är också så...
Men det där känner jag igen. Jag har varit i andra bolag. Nu, nu bara crossfittar jag lite. För att det är samma sak. Jag var på Tele2 i några år som försäljningschef. Och då sa vi upp 100 stycken från...
Säljare.
Ja, 100 säljare sa vi upp som jag hade ansvar för.
Ja.
Och sen fick jag ta över ett callcenter med 100 säljare istället. Som var dubbelt så dyrt, men de hamnade på en annan post i boken, så att siffrorna såg bättre ut.
Precis.
Och det är så här vidrigt att man tänker så. Istället för att tänka på företagets bästa och på människors bästa, så gör man helt idiotiska beslut som liksom kostar människor sitt uppehälle, alltså förstår du?
Ja.
Helt jävla idiotiskt.
Ja, men jag håller med, och särskilt när det kommer till sjukvården, så de har inte lyckats alltså regionerna är inte jättebra arbetsgivare helt enkelt, så att jag förstår att många
för de som är beställningsgivarna har ingen aning om någonting.
Nej, och det
är därför det kan säljas stödstrumpor för 6 000 kronor paret. Typ.
Ja, men till exempel. Mm. Så att det finns så sjukt mycket att göra när det kommer till sjukvården generellt, ska jag säga. Och det är, jag menar, det är ju våra skattepengar liksom, och så. Så att, men det är en sån lång
vi sitter ju ganska nära Nya Karolinska sjukhuset.
Men Mangler tror jag att jag fick via min husläkare.
Ja, det kan jag tänka mig. Precis, och det var ju det var egentligen samma anledning. Jag jobbar som distriktsläkare, och i väldigt många fall så är det ju behandlingen som rekommenderas vid en liksom måttlig depression, det är ju en psykolog. Det är inte i första hand läkemedel. Och då visste jag att om jag skriver en remiss så kommer det ta kanske upp till 6 månader innan den här tjejen eller snubben kommer få träffa en psykolog. Och det tyckte jag var helt orimligt. Och då visste jag också att...
Ja, då kan det vara för sent.
Absolut, och det kan just bli den här försämringen, och man har ett helt annat läge, och man är sjukskriven, tappar kontakt med jobb och hej och hå. Så att, och då gick besattheten igång, och det blev också...
Det skapade
också
Mindler.
Ja, exakt, exakt.
Och så att, vilket år snackar vi nu?
2018 var det.
Så det är inte så länge sedan.
Nej.
Fyra år räknar jag jättesnabbt ut.
Ja, precis.
Och det gjorde du jävligt bra.
Tack.
Ja.
Ska vi ta en tyst minut då? Nej, det är
bara
dåligt. Bara
fundera över det är dina mattekunskaper.
Ska vi klippa in en MC Bagheera-låt kanske?
Nej, det ska vi absolut inte göra. Nej, men det är ju... Men det, jag hade den på typ FaceTime.
Ja, exakt. Ja, men det är ju videomöten med psykolog.
Vilket är... både bra och dåligt liksom.
Ja, men det viktiga är att man kommer igång med att man får det där första mötet med en psykolog, om man nu mår riktigt dåligt, oavsett om det är ångest eller stress eller depression eller så, att man gör
någonting. Men du känns ju mer som en psykolog, för det märks ju att ditt hjärta ligger i psykologin på något sätt.
Jo, men så...
Eller, alltså, det är min uppfattning när du pratar.
Men han kan också rädda liv med händerna.
Ja, han kan ta ut mitt hjärta och slå igång det igen, vilket är en jävla tur, för jag har lite så här flimmer.
Jag skulle vilja att du gjorde det.
Jag hör ju att det du brinner för lite grann. Nej, men jag hör ju att det du brinner för är psykologin, utan att du själv har sagt det.
Ja, nej, men absolut. Alltså, jag brukar skryta med att vi är en av få kanske då startups som bokstavligen räddar liv dagligen, för det är nämligen det handlar om för mig, att det är liv och död. Det är så många människor som verkligen far illa i psykisk ohälsa som inte hade behövt det, helt enkelt. Det finns hjälp och så att, jo, det motiverar mig verkligen.
Men du är fortfarande kvar i Mindler?
Ja, men det.
Är du kvar i den här manpower-historien för sjuksyror?
Nej.
Det är inte kvar?
Nej, men det är samma sak. Alltså, jag gillar att starta igång saker. Sen är det just på grund av det här att jag råkar då brinna väldigt mycket för psykisk ohälsa. Det bidrar till att jag de facto är kvar i Mindler, för att det känns som att det fortfarande finns jättemycket att göra.
Plus att då får ju du gratis psykolog tid.
Exakt.
Och det är svindyrt, det vet alla.
Ja, och jag ska också säga att jag startade inte Mindler själv, för att jag är ju ändå läkare. Och jag hade inte superbra nätverk bland psykologer, och det ena gav det andra, så att jag kom i kontakt med två psykologer som jag startade Mindler med. Och det ska jag verkligen rekommendera, för att om man är som jag, lite känslostyrd och sådär, det är fantastiskt att ha psykologer som är väldigt nära en, som kan säga att nu ser vi att du är jättearg. Till exempel.
Men är de glada för att jobba?
Jag har lust att berätta en sjukt personlig historia om Mindler.
Jag får bara berätta klart. Är de intresserade, för en snickare till exempel, är så här, man ska se på hockey-VM. Du är så här, du Börje, när du ändå är här, den här jävla spaljén, skulle man kunna rätta upp den och slå? Kan du inte bara hämta hammaren så bara fixa det här? Och då är inte de så här jättesugna på det. Eller en rörmokare som bara, kan du bara kolla under min hov här lite grann?
Nej, men jag ska inte säga att jag belastade dem så väldigt mycket med... Men vi har, och jag ska också säga att just de, Rickard Färdig och Janne Satum som de heter, är fantastiska medgrundare, och vi har lyckats hålla sams, vilket är ingen självklarhet. Det är ju som att ha nästan ett äktenskap, alltså när man startar alltså en startup. Man går ju varandra på nerverna.
Det är som att ha en podd.
Det är som att ha en podd. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig.
Det är exakt samma sak, verkligen. Ja.
Så att om det liksom blir någon liten spricka så är det väldigt lätt att den blir väldigt stor och man irriterar sig på varandra och så här. Men de, det har varit en fin resa tillsammans med dem. Så det är verkligen, vill jag passa på att nämna.
Då ska vi luta oss tillbaka. Nu ska vi få höra den här ytterst privata historien.
Nej, men det är en rolig historia, fast ganska tragisk också.
Men nu ska vi se ifall den är kortare och mer stringent än mina historier.
Ja, men mina historier är bättre än dina.
Ja, men jag tar tid från dem nu. Varsågoda.
Det handlar inte om längden, det handlar om mina historier är bättre. Du kan ju, du kan ju prata här 25 minuter om att du har vattnat blommorna. Jo, så här var det. Det var väldigt tydligt för min psykolog väldigt tidigt att jag behövde en ADHD-utredning. Han sa det, men alltså du har ju sån jävla ADHD så det är helt löjligt. Han satt typ och garvade när jag berättade mina historier. Så jag bara, du behöver en ADHD-utredning. Han skickade en remiss till min husläkare då. Och så var det en massa strul där med kommunikationen, men den kom i alla fall dit. Och så går jag till min husläkare. Och det här är jättepersonligt. Men säger husläkaren, ja men det är klart du, för vi har haft mycket kontakt och bara, ja men det, vi ska fixa det här. Fyll i det här formuläret bara. Och då fick man fylla i det här missbruksformuläret, tänkte jag säga. Du vet, hur mycket dricker du och så vidare och så vidare. Då är jag så här, precis när man gör andra saker, att man så här, okej, vad ska jag skriva här nu då, så att det ska liksom bita. Och jag tänker så här, en smart människa kopplar ihop missbruk med ADHD så här lätt.
Yeah.
Alltså, förstår du?
Yeah.
För de fattar att man missbrukar för att man har ADHD.
Ja, det är självmedicinering.
Det är självmedicinering och precis det här kontrollatelitbehovet och allt det här. Så jag liksom tog ju typ i på det där dokumentet.
Yeah.
Istället för att tona ner det som alla andra gör.
Yeah.
För alla ljuger ju på det där. Ingen är ju ärlig. Så jag bara, ja men för fan, det här blir bra. Så fyllde jag i det där. Gav honom det. Och så tog det 3 dagar och så bara, ja nej, de refuserar din remiss för att, men de vill jättegärna skicka dig till beroendecenter istället. Och jag bara, okej, tack. Och så drack jag inte en droppe på en månad efter det. Men alltså, ja så var, det var min, men han bara garvade åt mig. Psykologen, han bara, men du har ju så jävla ADHD så att du, det är liksom, det här är ju larvigt.
Ja. Men har du fått nu?
Nej, men jag känner sån skam efter det där så att jag har inte berört ämnet sen dess.
Nej, men det är bara upp på hästen igen.
Alltså. Nej, men det var ju liksom, vad fan. Liksom bara, ja, men du måste till beroendecenter här. För jag trodde det var självklart.
Ja.
För i mitt huvud var det självklart.
Och det är ju jättevanligt. Alltså, precis
ja, men
som
alltså självmedicinering och alla jag känner är ju exakt såna.
Exakt. Liksom.
Ja. Det är självmedicinering, det är ditten, det är datten. Så för mig var det så här glasklart. Ju mer jag dricker och missbrukar, desto mer kommer de säga ja till utredningen.
Exakt.
Men de bara, nej.
Nej, och det har ju varit en sån här het potatis, men väldigt mycket talar ju för att om man behandlar ADHD då förebygger man missbruk i större utsträckning hos, man har gjort sig intern i fängelser och sådär som har börjat med.
Ja, men alltså jag har ju tagit utan recept så att säga, har jag råkat komma över ett par tabletter och jag mår ju otroligt mycket bättre av det. Fokus och allt sånt där skit. Så att det är klart att det är någonting sånt som ligger i grunden liksom. Men det var min väldigt personliga historia. Den var ganska personlig.
Tack för att du delade.
Ja, precis.
Det skulle passa på de här rummen som jag är. Exakt.
Då kan du sätta dig ner.
Det lät som en vanlig.
Bästa tipset då. Det finns ju många som är lite som Pedro och mig som gillar att dricka lite för mycket.
Yeah.
Som lyssnar på våran podd.
Ja.
Dina 3 bästa tips för att sluta dricka, du som ändå har gjort det.
Nej, men alltså, till att börja med så jag personligen, jag lägger aldrig någon värdering. Jag har skitmånga polare som festar och krökar och det där, det är ju verkligen individuellt alltså. Och vad är för mycket? Och det finns ju såklart standardglas och hej och hå.
Jo, men om man känner med sig att jag är lite för glad i alkoholen.
Då är mitt tips att verkligen be om hjälp. Alltså, problemet om man är en beroende person, det är att du kan inte sluta på egen hand. De flesta, de har ju testat allt. Alltså allt. De har bytt från whisky till öl eller starköl till mellanöl. Och man har haft vita veckor, vita månader, men det är alltid tillbaka och det blir bara värre. Och, alltså sett över tid blir bara sämre och sämre.
Pedro har ju precis haft en vit månad. Eller två. Och
Och här sitter
vi. Har tränat så in i helvete på sista tiden.
Så in i helvete.
Ja. Ser jag ändå rätt bit ut, måste jag säga.
Ja, men jag är bitig
som
fan.
Väldigt bitig.
Alltså, kolla den här gansen. De har inte...
Precis den här övre delen. Det är det här problemen börjar.
Ja, nej, skit i den där.
Kan du rekommendera fokusera på den övre delen? PT, så har vi Sveriges bästa PT.
Fan vad bra.
Fokusera på den övre delen. Ja, men den här ska vi ha med i nästa podd, för fan.
Ja. Nej, men be om hjälp. Det är bara det egentligen. Och,
det var ju bara ett tips.
Ja, nej men det räcker. För att man fixar inte själv. Det är ungefär som jag skulle ha cancer. Då kan jag liksom inte tänka mig till att bli fri från den cancern. Och det är också viktigt att förstå att det alltså själva beroendet är en sjukdom, precis som alla andra sjukdomar. Och det är en sån här tankevurpa att man tänker att man ska kunna lösa det på egen hand och lite sådär. Utan det är bara snacka om det. Det är mitt tips. Och det är också en styrka att kunna säga att fan, nu känner jag att jag är på väg ut på halis. Jag kan inte liksom fånga upp mig själv. Jag kan inte hantera mitt drickande. Och att man vänder sig sen om det är mot vårdcentralen eller någon företagshälsovård eller någon sån här. Det finns har telefonlinje eller sån här... vad heter det? Ja, det finns ju en massa så här telefonnummer man kan ringa.
Man får googla själv helt enkelt.
Exakt, exakt.
Det, om man istället pratar om ditt företagande och dina startups och dina där, så det jag gillar med dig är ju att du har verkligen utgått ifrån från ett intresse. Och det är det jag alltid säger till människor när folk frågar mig så här, vad ska man göra för att lyckas? Vad är det här? Vad är receptet? Vad är hit? Vad är dit? Vad är hej? Och jag säger alltid, gör något du älskar så kommer framgången.
Exakt.
Du kommer bli framgångsrik eller så kommer du, som sämst kommer du må bra.
Exakt.
För att du gör något du gillar.
Ja.
Och det stämmer ju jävligt bra in på dig.
Ja, alltså det sämsta man kan göra, det är ju överhuvudtaget...
Bara tänka räkna pengar.
Exakt, då är man rökt. Då är man rökt direkt alltså. Utan man måste, som du är inne på, man måste verkligen... se ett problem, försöka lösa det och verkligen brinna för att lösa whatever problem.
Om någon säger nej så vet man, vet du vad, fuck you, jag vet att jag har rätt.
Annars orkar man inte heller lägga ner den tiden som det krävs, om man inte tycker det är kul.
Precis.
Man vill inte sitta där på nätterna och
tänk så många som bara jagar pengar och som är olyckliga halva livet, och sen så får de kanske pengar och så inser de att just det, pengar gjorde ingen lycklig. Nej.
Men det är också en erfarenhet man kan behöva
alltså, uppleva.
Den är ofta ganska dyrköpt.
Den är jättedyrköpt.
Men
det är en resa man måste göra själv. För du kan inte tala om för någon som jagar papper att papper inte är viktigt. Det måste den människan uppleva själv.
Exakt.
Och det är för jag säger det till alla som orkar lyssna. Pengar, glöm pengar. Var lycklig bara.
Ja, det är ju... Men vad ska du säga är viktigt? Nu
det är som att säga till en tonåring, drick inte så mycket folk nu i den där dungen som ni vet.
Nej, men alltså bara gör det som gör dig lycklig. Ja. Vill du bli veterinär?
Ja.
Vet du vad? Bli veterinär. Ja. Skit i om du... Alltså, sluta jaga spöken. Bli veterinär och njut av livet och somna gott varje kväll.
Men då ska man ju vara intresserad av någonting som kan ge pengar också då, om man vill.
Jo, men det är en viss typ av människor som är entreprenörer. Alla är inte det, och det är fine, och det måste vara så. Det är så. Men så länge man gör någonting som man njuter av och vaknar till varje morgon, så är inte liksom det här outen det viktiga. Då är det så här, om du älskar att vara veterinär, även om du startar en ny veterinärklinik och tjänar 100 miljoner, eller om du bara går upp och se till att en hundjävel inte dör på grund av det du har lärt dig i livet, så kommer du somna jättegott på kvällen.
Exakt.
Och det är där du har nyckeln till lycka. Nyckeln till lycka är inte bara att sitta såhär, okej, vad kan jag tjäna pengar någonstans? Jag måste tjäna pengar, jag måste ha pengar för jag måste ha en Lamborghini, jag måste ha dit. Jag har haft allt det, jag har haft en jävla Lamborghini och Porsche.
Men förhoppningsvis så lär sig de som är på jakt efter pengarna, kanske lär sig det här längs vägen. Men då måste man nog förlora kanske en hel del. Eller vinna
en hel
del. Jag
tänker också att det ofta är ganska dyrt. Alltså för det är så himla... Och det är ju så klischéartat att säga så här, pengar är inte viktigt. Och det är ofta så också att det är lätt
det
att säga
om
man har
sant.
Pengar. Men jag är helt enig. Helt
det
enig
är
alltså.
Några av de mest olyckliga människorna jag känner har ju extremt mycket stålar. Så det är så bara.
Ja.
Det är andra saker som skapar lycka.
Jo, men du vill ändå ha,
sen kan de köpa en fin bil. Men
du vill ju ändå ha så mycket pengar så att du inte behöver oroa dig kanske för elräkningen.
Ja,
eller nästa hyra.
Men alltså, jag självklart. Men det är liksom, vi pratar inte från extrem fattigdom till extrem rikedom. Ja. Utan vi ligger inom mellantjafsar och jönsar. Ja. Och då är det så att pengar gör ingen lycklig.
Nej.
Det bara är så.
helt enig.
Vad är nästa enig. Grej?
Nej, men alltså nu...
Bota jag... mig kanske?
Ja, exakt. Det sitter ju två riktiga utmaningar bredvid mig.
Så att, ja, men här har vi psykologexpert, doktor, specialist på allmän läkemedel, tänkte jag säga, men allmän...
Det finns så många recept som vi ska...
Och sen din flickvän herregud. Som sitter bredvid som är Sveriges bästa PT.
Exakt.
Så här har vi ju ett helhets...
Vi har ett bra upplägg här. Ja. Vi borde bli kompisar med de här människorna.
Paketlösning.
Vad gör ni imorgon?
Vad en jävla bra paketlösning.
Nej, men faktum är att jag känner att just nu är jag på en ganska bra plats. Jag trivs superbra att jobba med Mindler här. Det är massa kvar att göra och jag trivs... Jag har på något sätt landat i att jag är, liksom jag har en personlighet som någon form av hårdrocksgillande pensionär med förkärlek för lugnt familjeliv. Sådär. Så att jag är liksom... Jag känner mig rätt nöjd faktiskt överhuvudtaget. Så det är inte så att jag är, nu ska jag göra det eller nu ska jag... Men det kommer komma.
Det som dyker upp.
Exakt. Och jag känner mig helt lugn med att det kommer plötsligt så bara shit, det där måste...
Ja, men det är ju för att du hittar någonting fel. Något som ska behöva fixas.
Exakt.
Mm. Det är ganska skönt att då se tillbaks till den där killen som kände att den var nere på botten och kanske stod på ett hustak och tittade ner. Och sen nu så sitter du här på Bores i Häggvik. 16 år sedan och säger, allting är ganska bra.
Ja,
och pratar med Mackan och Peder liksom. Vilken jävla peak på karriären.
Ska vi skåla? Jag tycker vi nästan skålar för den. Nu har vi
lite kola kvar.
Jag skålar lite. Vänta, jag häller upp lite alkoholfri öl till dig här. Och så tar jag resten själv. Och så skålar vi.
Skål!
Du, Rickard. Det var ett grymt trevligt samtal.
Tack så fan för att du var med i Storfästa-podden.
Vi kommer hålla kontakten. För jag behöver rabatt på alla dina tjänster.
Nu blir du aldrig av med oss. Skål och tack
så fan. Vi hörs.
Kram. Hej.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.